Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic Pod med Milla och Mimmi.
Hej allihopa!
Hej, hej. Idag har vi med oss Carl Magnus Brodén igen. Och fler gånger kommer det bli också. För vi är så glada varje gång du vill hänga med oss, Carl Magnus.
Ja, trevligt. Tack för senast.
Tack själv.
Ja, tack själv.
Hur är läget?
Men det är bra. Det är mycket att göra, men det är bra. Det är så det ska vara.
Är det så hektiska våren som alla har?
Men lite så är det väl. Jag menar, i min bransch följer ju lite grann samma trender som, ja, ni vet, gym och livsstil och sådär. Och då är ju första två månaderna något efter jul och nyår, och då är det mer att göra. Och sen blir det lite lugnare framåt sommaren, och sen blir det mycket mer att göra efter sommaren.
Men är det lite så, den typen av trenden då, man tänker så här: new year, new me, nu ska jag göra en...
lite så. Jag menar, okej, nu, vår klinik har ju även upphandling då vad gäller kirurgi, och då är det ju mera kontinuerligt, men den delen som är att människor betalar själv, den håller, nu upplever jag ju, följer ungefär samma trender som livsstil av alla sorter gör.
Men kan ni fånga upp där och så här, ah, stopp, fel tänk?
Ja.
Eller?
Så nu hävdar ju vi att det vi håller på med är mer bestående då, så att jag kanske kan tycka att det är bättre om man nu vill göra någonting med sin kropp och sitt liv, att man gör något som har bestående effekt snarare än att jojo bara en gång till, i och för sig.
Ja. Mm. Nej, men jag tänker mer om de tänker att det ska vara något så här... Man kommer in med mindsetet att det är en quick fix, så att det inte...
Nej, det är inte bra.
Nej.
Livet är ett maratonlopp, det är inget sprinterlopp.
Det är det. Mm.
Men vi får väl ge beröm till Milla, för jag tror vi pratade sist om att du skulle vara lite långsiktig med din träning, och att döma av Instagram så har du varit väldigt duktig på det sista halvåret.
Någon som håller koll på mig?
Ja.
jo, men ja, tack. Nej, men det... Jag har faktiskt skärpt till mig och försöker tänka lite. Jag, alltså, ibland när jag stressar över att jag bara får in två träningspass, så brukar jag faktiskt tänka att två är bättre än inget. Och så ska man ha en dag när man inte gör någonting och sådär. Så, att, nej, men så att det har funkat med... Alltså den är ju lite svårare, att inte göra någonting. Jag har sett min kalender, den är lite välbokad kanske.
Då är vi två, kan jag trösta med. Jag tror Mimmi var rätt bra på det, för mig, du sa du hade någon dag i veckan och det var väldigt så.
Sen dagar är min absolut, det går inte att få, ni får inte tag på mig, så då är det bara.
Snyggt. Ja, vad ska men, vi prata om idag?
Ja, men vi tänkte att vi skulle prata ganska mycket om viktuppgång efter operation. För det är väldigt många som frågar, och det är väldigt många som jag upplever är väldigt oroliga just för den här viktuppgången. Och många gånger kan jag tycka, alltså när man ändå startar en konversation med människor, så är det ju de förväntade kilorna egentligen som man hämtar hem. Och det är inte att man har ändrat kostvanor eller ändrat motionsvanor, utan det är egentligen bara att kroppen återställer sig med de kilorna som man inte skulle blivit av med. Och det skapar ju oro och stress. Och med den oro och stressen så kan det ju då vara att man istället går upp lite till, fast man kanske inte hade behövt gå upp det där lite extra, eftersom att man blir så stressad då. Så bara så här basic med att det finns faktiskt kilon att hämta hem.
Ja, det är väl den första man ska komma ihåg, att en viss viktuppgång från lägsta vikt är helt normalt. Och det är ju ofta muskler dessutom. Jag menar, man går man ner så där väldigt snabbt i vikt första 1-2 åren, så bränner man inte bara fett, inte, man bränner ju muskelmassa också. Fettet vill du bli av med, men muskelmassan vill du inte bli av med. Så en del av den vikt tillbakagången är ju, om man är en tränande människa i alla fall, det är helt klart muskulatur. Och det vill du bli av med. Det är ju i synnerhet den här så kallade posturala muskulaturen, alltså rygg, höfter, bäcken, alltså det här som är hållning. Så det är många som tappar det när man går ner så där snabbt i vikt, och i synnerhet om man inte styrktränar eller belastningstränar. Då ser vi ganska vanligt på 1-2 årsbesök att man har en jättefin viktnedgång och man är jättenöjd och man har varit jätteduktig, men man har inte belastningstränat, man har kanske promenerat och sådär, varit väldigt flitig. Och så är det ju inte helt ovanligt att det enda bekymret man har det är att ja, men jag har så himla ont i rygg och höfter nu, det hade jag inte innan. Och då är det ju ofta det här att man har bränt muskulatur och sen har man bara förbränningstränat, så man har liksom inte hämtat igen de här kilarna. Och då blir ju ordinationen att du har varit jätteduktig, men nu har du blivit av med för mycket muskler. Nu får du stryka varannan promenad och så får du gå på gymmet istället, eller någon annan typ av belastningsträning. Och så kan man ju få tillbaka det och så blir det bättre. Så en viss viktuppgång efter den lägsta vikt är ju helt normalt. Så det är ju inte det som är så kallad weight regain då, som är den svengelska termen.
Vad är då viss viktuppgång? För jag tycker också att det är så här luddigt, för att det är verkligen, man säger också bara viss. Man pratar inte så mycket siffror, man pratar inte så mycket procent, man säger bara viss. Och vad är viss? Är det individuellt eller har vi något snitt på det eller någon forskning liksom?
Alltså, det beror ju på hur lång man är och hur stor man var från början förstås. Men alltså att de där första 2, 3, 5 kilorna som man går upp efter lägsta vikt är ju den absoluta majoriteten, inte början på att det börjar gå åt skogen, utan det är precis det vi sa nyss. Den helt normala, liksom lite rebound-effekten och lite muskulatur och lite, ja, kan ju naturligtvis vara också att man kanske ändå har varit extra peppad i början, va? Och haft extra strikta rutiner och så blir det ändå lite mer vardagsliv ju ändå, lite så, och så lägger man sig på lite högre nivå. Och det man sen då börjar kalla för viktrecidiv på svenska, eller weight regain då är på engelska, det luriga, men det är ju förstås att det har ju också börjat så, men med den skillnaden att det slutar inte, utan de där 2, 3, 5 kilorna är några år senare 15 kilo, 25 kilo. Och så är man helt klart på väg både upp mot en vikt igen som man inte mår bra av, men man är också man upplever ju också väldigt mycket att man tappar kontroll. Som att nu kan jag äta som jag inte kunde innan, och man liksom, man går lite grann bort sig i det där hur man ska navigera som opererad, både kring mat och vad man äter och hur strukturerat det är och hur stor är portionen och hur fort äter jag och hur mycket planerar jag, men även allt annat i livet ju. Livet har ju inte ändrats, tyvärr. Man opereras och får en återställning av sin biologi, man får en hjärna som vill väga mindre igen och sådär. Man får en andra chans med att börja om på en friskare vikt med normala svälthormoner och normal förbränning och så, men det är fortfarande så att precis samma samhälle som bevisligen gjorde att du gick upp i vikt första gången finns ju kvar även andra gången. Och för det gäller ju att navigera annorlunda. Du kan inte gå in i ditt liv som opererad och på sikt göra exakt likadant som du gjorde innan. För då är ju risken att operationen inte klarar av att hålla emot det där livet ut, den blir ju då jättehög.
Mm. Alltså jag skulle ju kunna skriva under på det här med att mättnadskänslan, det här att i början var det ju nästan obehagligt som mätt man blev. Det var sånt himla påslag av den här mättnaden. Den har ju dämpats otroligt för min del år 4. Och sen är det ju också någonstans att det är ju också, alltså man tänker att portionerna ökar absolut, men om jag lägger om, för jag brukar justera min kost lite då, jag är inne just nu och gör det. Och då blir det ju, om jag justerar om det så att jag kanske äter mer protein än vad jag lägger till kolisar, så får jag ju i mig mindre volym, men jag får ju i mig mer så att jag blir mätt på ett annat sätt. Och jag tycker ju inte heller, när jag går ner i portionsstorlek så är det ju inte att jag blir, alltså jag blir ju fortfarande mätt.
Ja.
Jag blir mätt på ett annat sätt. Så att det är inte heller det här att man ska gå tillbaka till något bantningstänk, utan det är bara att man har tryckt på gränsen och börjat acceptera att bli lite övermätt. Det är ju inte så jobbigt, men det är inte, nej, det som egentligen är tanken längre. Så att det är inte heller jobbigt att skala ner och backa tillbaka. Och det har jag ju lärt mig då.
Jag tror att ni bägge är nog lite annorlunda än många andra, så tillvida att, och det blir beröm nu då, ni är väldigt duktiga bägge två.
Fattar. Jag bara, oh nej.
Ja, nej, och jag menar, ni driver den här podden, ni har ju liksom en aktiv relation tack vare det, kanske lite, vad vet jag, med att ni är opererade och det fortsätter att få ta en stor plats i ett liv. Och då tror jag det blir lättare, som du beskriver, Mimmi, det här att ja, men det var jag lite där och på lite mycket, men då backar jag mer protein så. Men ta en mer genomsnittlig person mitt i livet och livspusslet som längs vägen har fått en operation gjord. Då kommer inte det här vara lika lätt, tror jag. Utan många, tror jag, hamnar i det här att man tog höjd för operationen där kring operationen, för att hela familjen och alla runt omkring var väldigt inne på att nu ska det här hända, jätteviktigt. Och de allra flesta är ju väldigt duktiga och väldigt noggranna och så. Men så kommer den där fasen efter kanske 1,5-2 år, man har nått sin lägsta vikt, man har fått rutiner, man har fått alla hälsovinsterna, saker som blir bättre. Men sen någonstans där så kommer ju alla de här psykologiskt knepiga effekterna, till exempel att kliniken som opererade dig säger adjö, slutbesök, tack så mycket, kontroller på vårdcentralen en gång om året, vilket är mer eller mindre lätt eller svårt. Och man börjar vänja sig mentalt vid att man är lättare. Och vad händer då? Ja, men då kommer ju liksom, då kommer ju allt det andra som alltid har funnits där tillbaka, just förstås. Att livspusslet, hämta, lämna, jobb, stress, hinna hit, hinna dit. Och ja, ni vet. Och så är det på någonstans, ja, men hur mycket kan jag ta höjd för min, för att laga maten själv i förväg och ha matlåda nu då? Hur mycket håller jag koll på mina portionsstorlekar nu då? Hur roligt känns det att äta på 30 minuter 6 gånger om dagen och undvika alkohol efter 5 år, när kanske familj och vänner och andra i omgivningen inte tänker på det ett smack? Och nu har jag vant mig vid att jag är smal. Ja, alltså det jag kan ju förstå hur man slips liksom med i den här malströmmen som är mot moderna samhälle igen, mer eller mindre. Och det är klart att då, naturligtvis lite beroende på vilken operationsmetod man har på insidan och lite så, men det är klart att jag kan verkligen förstå mekanismerna bakom människor som går upp i vikt igen, mer eller mindre, efter 5+ år.
Ja, men sen är, alltså fettman är ju också kronisk. Så att bara för att du opererar det så betyder det ju inte att generna, du har ju fortfarande fetmakänsliga gener. Ja.
Samma gener, samma samhälle. Du måste navigera annorlunda i samhället, men samhället blir ju inte bättre för varje år som går, det är ju precis tvärtom.
Exakt. Och sen, så det är så viktigt med den där livsstilsförändringen som många, alltså väldigt många är så här, vad betyder det, vad är det? Och någonstans, alltså det, jag kommer ihåg att jag sa det här till min kirurg, för han frågade lite grann så här, men vad är det som gör nu att vi, för din del, vad är det som gör mer att vi lutar nu då åt gastric bypass än åt sleeve efter alla samtal och allt sånt där? Då sa jag väl till slut att så här, men jag vill inte heller att det ska bli en förlängd bantningskur som tar lite längre tid bara. Liksom. Och det är väl det, oberoende vilken operation du har gjort nu, så kommer du till ett stadie där inte restriktionerna från operationen är lika påtagliga. Så att om du inte är med och har gjort hela den här förändringen med vad vi äter, hur vi rör oss och tänker efter, så har du egentligen bara förlängt en bantningskur. För man kommer ju tillbaka i tänket. Det är jättemånga på Instagram som är så här, ah, men jag ska ta bort det här och jag ska ta dit det där och så ska jag ner i kalorier och överdriva min träning. Men då är vi tillbaka. Då har du inte gjort förändringen.
Ja, och där är nog lite problemet med att de flesta människor har ju levt med sig själva och sin bantning och sina olika kurer, vad man nu har testat, bra mycket längre tid innan väl operationen kommer. Och sen har man då operationen och kanske då 2 års uppföljning eller någonting. Och då är man väldigt mycket inne i den klinikens begreppsvärld, och man ändrar i alla fall då ofta väldigt mycket sin syn på bantning och quick fixar och så, om man är inne i det här. Men sen säger ju då klinikerna gör det efter typ 2 år. Och så något år till kanske då. Sen så kommer man då ut i det här att allt mer ute är bara i livet igen. Och det är klart att börja gå vikten, gå upp igen då. Så du, ja, du har haft kanske 2-3 år med rätt fokuserat tänk kring så som kliniken såg det. Men innan dess kanske du hade 20 år med det gamla vanliga bantartänket. Ja, men gissa vilken av de två det är som poppar upp igen när du får problem. Ja, det är klart att det är den gamla som poppar upp igen.
Ja, men det är ju lite så jag känner.
Ja, såklart det.
Ja, jag får ju verkligen stålsätta mig i perioder för att inte låta det jag har lärt mig själv i 30 år ta över, liksom. Och jag har ju märkt nu att jag har börjat äta väldigt fort igen, och det har ju varit min last redan sen innan, och det kunde jag ju inte göra första två åren. Jag kunde ju inte äta fort, det gick ju inte. Så det har jag ju börjat tänka på nu att igen, för jag tog mycket pauser i när jag åt i början, och det gör jag ju inte längre, och det har jag lite gått tillbaka till nu, för jag tror jag bara slänger i maten, så jag hinner inte känna att jag har egentligen varit mätt på hälften, eller liksom. Så där har jag försökt gå tillbaka lite till hur det var i början. För ja, att inte...
Du illustrerar ju det perfekt. Och det ser man ju också i om man liksom tittar på det. Alltså, vad är det som gör att man går ner i vikt på kort sikt efter en operation? Ja, men det är ju väldigt... Alltså det är ju den hormonella omställningen, men den förstärks ju av det här rent mekaniska. Alltså även om du struntar fullständigt i din kliniks rekommendationer mer eller mindre från dag ett och bara testar gränser hej vilt, ja, du kommer ju kräkas och dumpa och må dåligt, men du kommer ju gå ner i vikt för att du är nyopererad, och rent mekaniskt så går det inte att stoppa i sig för mycket och för fort, för man borde få ont i magen och kräks. Så att även de patienter som man ibland ser då, där man känner att nu har du inte riktigt förstått det här och du testar gränser alldeles för tidigt, och så försöker man hjälpa till och så. Men även de patienterna, deras viktkurva första 1-2 åren, visst, den kanske kunde varit bättre, men den är ju väldigt bra. Och varför det? Jo, därför precis det du beskriver, att du kan inte överäta så mycket som helst, för det är fullständigt mekaniskt omöjligt. Men sen är ju kroppen anpassningsbar och som adaptiv, som det heter, så att fortsätter du med det, den här testa gränser-stilen i 5, 7, 8 år till, ja, men då har du plötsligt ingen känsla av stopp överhuvudtaget. För då har ju kroppen börjat lära sig att mata undan fortare och så vidare för att så att säga hjälpa till, för att man inte ska hålla på och ha ont i magen och kräkas hela tiden. Och då plötsligt så kommer man ju i det här läget att ja, nu har jag ju inget mekaniskt stopp längre. Och då blir det ju oerhört svårt för många att i det läget är plötsligt tvärnita och vara jättestrukturerad och så. Så du beskriver ju väldigt väl det där, hur kroppen vill ju hjälpa till, men just i det här fallet så vill vi ju egentligen inte att kroppen ska hjälpa till. Vi skulle snarare vara nöjda med om den inte gjorde det och vi hade kvar vår sån här mekaniska effekt hela livet, men det har vi ju inte.
Nej, verkligen inte.
Jag tror också att det kan ligga något, för det jag kan utgå från mig själv, men också många som jag har pratat med, att någonstans så saknar man ju också att kunna äta egentligen med volym och äta i sällskap en längre stund. Och när man då hittar också de här sliders, du får ju inte samma mättnad av dem, vilket gör att du kan äta en större volym, du har mer sällskap kring ditt matätande, och i det då så får du ju samtidigt i dig säkerligen ett överskott, för att du äter grejer som, ja, du äter mer än vad du behöver helt enkelt. Och att skala ner på det då blir också en sån här grej, att då skalar du ner på, alltså, samtalet kring mat, eller du skalar ner till umgänget kring mat också.
Jag menar, det är ju... Det är ju ingen slump att det är Sverige som har liksom uppfunnit det här med fika, som liksom nästan blir en svengelsk term nu, va? Alltså vi är ju fenor på att i princip bara umgås medan vi äter någonting. Det är ju det enda vi gör.
Mm.
Om jag ska vara lite svag. Jag kan inte. Det är det enda vi gör. Äter vi inte så fikar vi. Det är det enda vi gör.
Det är sant, jag har aldrig tänkt på det.
Jag tänkte säga, det är så mysigt, kaffe. Ja. Fika. Ja. Men det är sant.
Det är klart att det är det, men apropå det du sa, Mimmi, då blir det ju, då har du en drive till. Det är klart att du vill vara social. Du vill ju inte sitta där och vara tråkig.
Nej. Så att det, men det, så det, det är många också som säger, mina portioner har blivit så stora. Och min första alltså fråga tillbaka brukar jag fråga så här, men okej, men vad äter du då? Och där är det ofta sliders. Om man liksom ska, det är bra mat också om man säger, men det är mycket sliders. Och du kan ju äta mer av det än vad du kan äta liksom.
Ja, sen är det ju den där som jag brukar försöka predika alltid, det där att det finns ju två varianter på att äta. Det ena är ju att du redan från början på något sätt tänker till hur mycket du ens försöker äta. Hur mycket försöker jag äta nu? Är det jag la på tallriken där nu eller beställde in eller vad det är? Är det i grunden lagom eller är det redan från början för mycket? Har jag redan från början valt något som jag redan egentligen anar redan från början är för mycket? Ja, om du har gjort det, ja, då blir ju nästa fråga då. Vad är ditt, när du börjar äta nu då, vad är tanken här nu då? Ska du, vi är ju alla upplärda på att äta upp, eller hur? Vi har alla haft föräldrar och en kultur från många hundra år när det var svåra tider att man ska ju äta upp, eller hur? Så det är vi ju oerhört intuvade i, va? Och då blir det ju lite extra knepigt där då om det du beställde in eller la på tallriken redan från början egentligen är för mycket. För du har en rätt så kraftig kulturell betingning att ja, men jag måste ju äta upp. Om jag är ute eller bortbjuden, herregud. Ja, mega statement där, man äter inte upp liksom. Jag menar, min mormor och farmor, de hade ju inte låtit mig överleva en sån. Eller hur? Det hade ju inte. Eller som farmor brukade säga, ta mer om det smakade. Så tog hon på det lite och log lite. Men klart man tog mer. Det var ju gott, så det var inte det.
Ja.
För då kommer det liksom det där, just att okej, okay, du har inte haft koll på stor portion du tog eller beställde in, du börjar äta, du kanske fortfarande har ambitionen att det inte ska bli fel, men du har en omgivning som du umgås med som fortsätter att äta och babbla och man är social och kanske till och med att man då äter lite fortare, som du beskrev Milla, ja då har vi den här uppenbara risken att du börjar känna dig mätt lite sådär. Men antingen är du så distraherad av att du håller på med något annat så du lyssnar inte på det. Eller så äter du så fort så att du hinner inte inse att du är på väg att bli mätt förrän du har ätit upp ändå. För du åt så snabbt och då har du överätit. Sen är det ingen fara den gången. Det är inte en enstaka överätning som pajar det här. Men det är klart, hamnar man i den situationen hela tiden, då har man ju till slut tappat sin struktur och då kommer man ju riskera att gå upp i vikt igen. Mer eller mindre, så är det ju.
Men jag tror att det kan vara lurigt också, för att, eller lurigt, men jag, nu pratar jag från mig då, men jag saknade ju ett tag att få bli mätt. Jag saknade ju känslan av att få bli mätt. Och det kan ju bli då att när man får känna den där känslan igen, så kan det ju bli något knäpp i huvudet att det är den man ska åt. Och då blir det ju hela tiden att man överäter.
Oja, också. Såklart. Men jag säger inte att detta är lätt. Detta är jättesvårt.
Nej. Nej, men jag tycker det är svårt också så här. Jag vet att jag har blivit lite, det har ju, alltså jag har ju börjat så här, lite analysera mina egna beteenden nu på senare också. Min och jag har poddat mycket om det, men så här, jag har ju märkt att låter jag tallriken också stå kvar även fast jag känner mig mätt och att så här, okej, okay, men det är mat kvar på tallriken jag låter, så har jag svårt och kanske låta bli den när den står framför mig. För då kan det gå 10 minuter, en kvart, den står fortfarande framför mig. Och då har ju efter 10 minuter, alltså en kvart typ, då har ju den här mättnadskänslan försvunnit en del. Ja. Och då kan jag så här, ja men nu kan jag ju ta en tugga till. Så att jag måste ofta ställa bort tallriken. Alltså och gå bort med den och så här lägga en servett på eller liksom bara förstöra maten. Typ bara för att inte vara där. Och jag gjorde det någon gång hemma hos Mimmi när hon bjöd på mat också. Att jag ändå så här, fast jag hade varit mätt liksom. Så att det tycker jag har varit så här svårt att, ja men, det finns ju kvar där. Och jag kan ju, nu känner man ju inte mätt längre en kvart senare, så jag kan ju ta lite till.
Men då är frågan, är du hungrig då?
Nej, det är jag ju absolut inte förmodligen, för att jag har precis ätit. Det är bara att känslan har ju försvunnit.
Man kan vara sugen utan att vara hungrig. Så det är ju vår moderna mat nu.
Att man
inte
är
så mycket när vi lagade själva från scratch, men den som du kan köpa färdig på olika ställen, den är ju liksom komponerad på det där viset att du kan ju bli sugen på den fastän du är mätt.
Alltså, och vad är det då i belöningssystemet där som ger dopamin? Vad i maten är det? Är det kombinationen av fett, salt och alla liksom?
Ja, det är det där man kallar för bliss point då.
Okej.
Mm.
Som gör det. Att maten dopaminbelönar dig. Den gör dig inte bara nutritionellt mätt, alltså kalorimässigt, så att du är, kroppen är nöjd, utan den belönar hjärnan lite också. Och då kan du ju få liksom sug efter mer sån belöning. Alldeles oavsett om du behövde näringen eller inte.
Men vet man om man kan få det av, alltså, gurka? Eller är det liksom alltid inte, en kombination?
Nej, det är ju den här högprocessade maten som gör det. Så det enklaste tumregeln är ju att äta så naturligt som möjligt och laga så mycket som möjligt av maten själv från scratch. Då blir det inte högprocessat. Och tvärtom, desto mer du handlar färdigt, alltså helt fabrikat, halvfabrikat, mikromat, takeaway på restaurang och framförallt på snabbmatsrestaurang och den stilen, desto mer sånt det är, desto mer högprocessat bliss point är det, och desto mer sånt här blir det. Och tvärtom, laga maten själv, då blir det inte det. Vi har ju facit, vi hade ingen överviktsproblematik på 70-talet när jag växte upp. Och mycket snabbmatskedjor hade vi då, ja, nästan inga alls. Hur mycket högprocessad mat köpte man i affären? I princip ingenting. Vad gjorde man? Jo, man lagade mat själv. Så vi har facit redan. Vi har ju inte alltid haft det så här. Vi har bara haft det så här de sista 40 åren, 30 åren. Det är ett ganska nytt problem.
Ja, men alltså jag vet inte vad... Sen vet man inte, alltså kommer det från Amerika eller?
Ja, lite av det gör väl det. Alltså vi är ju... Ska man inte skylla allt på dem, men det är klart att många amerikanska fenomen har vi ju anammat jättemycket. Så snabbmatskedjorna och drive-inen och...
Ja, det heter ju liksom drive-in. Alltså, jag tänker
ja, allt det där. Menar, det är ju... Så är det ju. Och jag menar, det blir ju en del av vår kultur med ju. Alltså, det är ju inte bara i Sverige mat, och det är en del av kultur. Vi har mycket av popkulturen, mycket av det... Liksom västerländska, moderna livsstilen, det går ju hand i hand. Alltså både musikstilen och hur man lever och vad man äter och vad man dricker och allt det där hänger ju lite grann ihop. Sen har ju de företagarna, de har varit jätteduktiga på att fånga sina blivande kunder från låg ålder. Jag menar de här olika typerna av måltider som, där det ingår en leksak och sådär. Eller du har ett bollhav i bortränden på restaurangen, eller du kan boka den för att fira födelsedag. Eller... De har ju varit jätteduktiga på att göra trogna kunder jättetidigt. De har ju varit jätteduktiga på att få föräldrar att uppleva att gå till det där ställena är en belöning för barn. Och så barnen kommer ju vilja gå dit och inte se det som en nödlösning där det varit godare om mamma eller pappa gjorde köttbullar, utan de kommer se det som att ja, men det här var ju bättre än att äta hemma, därför att där är det ju så bra eller så roligt och sådär. Så att vi har ju liksom, vi har ju släppt in en hel kultur i våra liv och i våra barnfamiljers liv och i våra barns liv, och det är alltid lättare att släppa in det än att sen bli av med det när du väl har det. Att säga att det var bättre förr, vilket är ju rent fetmamässigt definitivt då på 70-talet, det kommer du inte vinna några val på. Eller hur? Utvecklingen går framåt, som det heter. Va? Problemet här är ju bara att den går ju framåt fast åt fel håll. Så hur ska man liksom tackla den diskussionen utan att fastna i att bara vara liksom bakåtsträvande på något sätt? Det är ju vad det är.
Så jag tror att vi har ju den här processade och sen högprocessade. Alltså jag tror inte många fattar riktigt den kategoriseringen. Och sen tror jag att man skulle kunna kategorisera det på ett bättre sätt och göra det ännu tydligare i affärerna. Jag vet inte vilket land det är, men det är ju något land som har stora svarta trianglar.
Ja, det är de jag brukar tjata om. Det är Chile, Argentina.
Ja, men precis. Mm. Och sen tycker jag rent krasst bara, inga Disney-figurer på godis. Sätt dem på bananerna. och frukten istället.
Ja.
Mm.
Det, liksom så. Men det är också det här som blir knepigt, att säga till folk, precis som du säger, säga till folk vad de ska äta. Eller skylla på att det saknas utbildning, för då är ju hälften av befolkningen på den här planeten ska ju då tydligen inte ha tillräckligt med hjärnkapacitet för att förstå. Det är liksom,
mm.
det, ja. Så att,
men jag tror lite det här, alltså, det beror på vilken bok man vill lägga det på. Jag tror vi pratade lite om det här sist. Så ni får stoppa mig nu om ni tycker att det blir hack i skivan. Men alltså, vad är det som skiljer familjers liv idag från typ 80-tal? Ja, men jag uppfattar det som att livspustet i sig är mycket mer komplicerat. Det är så mycket mer som ska hinnas med. Och det gäller både föräldrarna och barnen. Så att man är liksom överbokad från måndag till söndag, och både skolan och jobbet, och efter skolan och jobbet så ska det hämtas och lämnas, och träning och det ena, det andra, det tredje, och då måste man börja spara in på något tidsmässigt, för man blir ju stressad av det där. Och då kan man ju välja att stryka saker i sin almanacka, men det vill man ju inte, för man är liksom inne i snurren ju, så det gör man inte. Och då får man ju stryka på det du kan stryka på. Vad kan du stryka på då? Du kan stryka på tiden det tar att handla mat själv, laga mat själv, respektive sova. Det är de tre grejerna du kan vara flexig med. Och då är du det. Och vad går fortare då än att handla, planera maten, handla maten och laga den själv? Jo, det är att köpa den färdig. Då behöver du inte göra någon av de tre grejerna. Så gör du då det ofta, vilket ju folk gör. Och så dessutom tummar du på sömnen framåt kvällen. Och kanske till och med sömnkvaliteten, ifall du nu tar med smartphonen in i sovrummet som fortsätter att plinga. Då har du ju liksom lite grann låtit livspusslet köra över din egen hälsa. Men du har liksom inte insett det. Därför att alla andra gör nämligen likadant. Så att man sticker inte ut, för att man är inte osundare än någon annan. Men i absoluta tal är man egentligen väldigt osund mot sig själv. Äter sämre, kommer att äta mer på grund av att man kommer att äta mer eller mindre högprocessat som ger dopaminbelöning, sug och äta och sådär. Man kommer att sova sämre, man kommer att ha högre kortisonnivå för att man stressar mer och sover sämre, och kortison i sig är ett kraftigt hungerhormon. Så då kommer man på grund av det att bli ännu mer sugen. Och så håller man på så. Det är ju där jag någonstans jag tror egentligen, för familjen så tror jag det här det liksom spökar mycket. Att visst, det var väl jättebra att kvinnor gick ut i arbetslivet och slutade vara hemmafruar. Men männen backade ju inte hem när kvinnorna gick ut. Så att männen var ju kvar och kvinnorna skulle också ut. Jaha, men då har vi ju det här nu då som bevisligen kunde sysselsätta en hemmafru på både halv och heltid med tvätta, städa, planera mat, köpa mat, laga mat, fixa med att läxorna blir gjorda och allt det där. Ja, nu är det ju då ingen som gör det. Eller rättare sagt, alla ska göra det. Eller hur det nu ska bli. Men och någonstans där tar ju både orken och timmarna slut. Och så blir det där, tror jag. Att vad är det du kan tumma på? Ja, du kan tumma på tiden det tar att planera maten, handla maten, laga maten. Och du kan tumma på hur mycket och hur bra du sover. Och det är det du gör.
Sommaren så använder man ju klänningar oftast som kvinna då, eller lite lösare kläder liksom. Och sen så är det väl, men i alla fall 8 veckor sommar om man har tur, men 12 veckor i alla fall som man går kanske lite med lite mindre jeans och inte lika mycket tjocktröjor och så här. Sen kommer hösten och så får man inte på sig jeansen längre. Alltså vart någonstans i det här ska man börja, tror du Carl Magnus, ska man börja checka sig själv att så här, äter jag för inte egentligen för mycket, utan för, det kan ju vara att du äter för kaloritätt, för du kan äta ganska lite, men eller samma portion. Vi säger att du har 2 skålar med gröt, en kör du jordnötssmör och banan och granola och nötter i, och den andra kör du liksom med bär, och du har gjort den på vatten istället för på mjölk. Det är ju samma storlek, men det kan ju vara liksom 2/3 mer kalorier i den med jordnötssmör. När någonstans ska man börja checka sig själv? Att så här, oj, Det här kanske blir lite väl kaloritätt nu.
Jättebra fråga. Alltså checka sig, det blir lite, beror lite på vad du menar. För vissa är ju vågen fortfarande något man kan checka sig med. Vilket jag har fördelen att den är en skapligt objektiv mätmetod. Om du använder samma våg i alla fall varje gång. Samtidigt vet jag ju att det drar igång väldigt mycket bantarhjärna hos många på ett väldigt negativt sätt. Så det är inte alls säkert att det är något för alla, kan man ju säga. Det jag tror man absolut ska göra, och som du på ett sätt är ute efter, det är väl det här att man på något sätt regelbundet måste ta tid för sig själv. För det är väl lite grann det man inte gör i det där pusslet som vi pratade om nyss. Man dras liksom bara med i en i förväg riggad ekvation som bara virvlar på liksom. Och jag menar, du Mimmi var ju då, är ju då bra på det. Du har dina söndagar då, som ju inte riktigt jag och Milla alltid har då, och många andra absolut aldrig någonsin har. Men där har du ju då ett bra exempel, va? Du sen om den dagen innebär att man väger sig eller inte, eller att man, hur man nu tänker, men det, jag tror det handlar jättemycket bara om det där, om att man har tid regelbundet där man faktiskt prioriterar sig själv. För jag menar, då kommer man då rätt så automatiskt, och har man haft en övervikt, fetma problematik sen innan, och definitivt om man har, det har lett till att man har valt att operera sig, då är ju det en del av en själv och en del av det man kommer att tänka på automatiskt om man bara ger sig själv tid med sig själv.
Mm. Men vad tror du om man märker att kilorna börjar springa åt fel håll? Vad har du för tips på att liksom, ja, men vad man ska göra för att inte börja tänka i bantning, eller så här, vad är ditt tips som doktor? Men
vi kan väl tipsa lite. Jag kan skicka den länken till er, så kan ni lägga upp den sen också i beskrivningen eller något. Men det finns ju forskning på om det, vad det är för skillnad på människor som går upp i vikt efter operation och vilka som inte gör det. Och den jag brukar köra med, det är en så kallad polad studie, det vill säga det är inte en studie, utan man har letat upp så många studier som möjligt och sen sammanställt dem då. Det här är då en samling av 32 olika uppföljningsstudier då, så då får man ganska många patienter. Det är en blandning av bypass och sliv. Och så har man långtidsdata på dem, och så har man då jämfört, då har man liksom grupperat det då, de som inte har gått upp i vikt på sikt, och nu pratar vi ju då inte de här normala 5 kilorna, utan de har gått upp dem men sen hållit det, kontra då de som får det man kallar för weight regain då, att det går uppåt och verkligen är ett problem igen. Och så kollar man, är det något som skiljer, är det något som signifikant skiljer de här två grupperna då, och i så fall vad? Och då visar det sig att där är ju saker som skiljer då. Så att om man tar då de som inte har gått upp i vikt på lång sikt, vad är det som kännetecknar dem? Jo, det är att de har ändrat sina vanor jämfört med innan operation. De har ändrat hur de navigerar i samhället innan operation. De tränar mer än vad de gjorde innan operation. De har ett bättre stöd från omgivningen. De har därmed också bättre självkänsla, bättre livskvalitet generellt, och de äter mer frukt och grönsaker än de andra. Så där har du de som inte har gått upp i vikt. Och sen har vi då, vad kännetecknar de som gick upp i vikt? Jo, de upplever kontrollförlust när de äter. De har ingen koll på sin portionsstorlek. De har ett större sötsug. De har mer vad man kallar för emotionellt ätande. Va? Det här att man, det har inte någonting alls med hunger att göra, utan det kan ha med tröst att göra eller med mående att göra och så här, va. Och där är en större inslag av ångestproblem, orosproblem i den gruppen då. Och det är klart att där tar man den studien som bakgrund, så kan man ju lite grann själv lura ut, som svar på din fråga då, vad kan jag göra? Ja, men man ska väl börja med att titta på sitt liv då lite, va? hur mår jag? Har jag stöd runt mig eller känner jag mig väldigt ensam? Har jag bekymmer i livet som ju livet kan ha, som jag tacklar med mat? För jag mår inte bra, eller jag har ångest, eller jag har problem, eller jag har stress eller det. Ja, då det är ju med hög sannolikhet inte ditt fel att det är så, men du har ju liksom en, du mår inte bra av att använda mat som behandling av det. Du skulle nog behöva vanlig behandling av det, till exempel då. Men sen kommer ju det här vi pratade om innan då, att jag menar, att ha ändrat sina vanor, tränat mer, äta mer frukt och grönt, vad har det för röd tråd? Jo, man har ju sannolikt ändrat sitt livspussel, sitt hur man riggade sin vecka jämfört med innan operation. Lärt sig läxan, gissar jag, hoppas jag, tror jag. Och gett mer tid i systemet för att kunna planera sin måltid, kunna laga sin mat, kunna träna. Och den andra gruppen har ju inte gjort det. Så ska man vara lite fyrkantig kan man ju säga att gruppen som går upp i vikt, de lever ju samma liv som innan operationen en gång till. Och så hoppas man lite grann mellan raderna att operationen nog fixar biffen åt mig. Kroppen, alltså operationen, kan gå ner i vikt åt mig och hålla vikten livet ut åt mig. Men det kan den inte, för den operationen finns inte. Kroppen är alldeles bra på att anpassa sig till hur vi beter oss.
Oh ja, alltså jag läste en, bara på tal om det här med att hoppas på att operationen fixar det till sig. Jag läste en som har gjort den här operationen och gått ner väldigt mycket i vikt, alltså väldigt mycket. Och sen så la personen upp att så här, ja, men jag äter precis som innan, men jag tänker att snart kanske jag ska börja tänka på det så att jag inte går upp igen. Då tänkte jag så här, va?
Ja.
Och då är det ju, och då undrar man ju, hur stort är det antalet av människor som faktiskt tänker att när jag börjar gå upp igen, då ska jag börja tänka efter. Men jag tänker, då har man ju, det var som jag sa till Milla någon gång vi satt och pratade, så det är ju inte tid att börja tänka, nu ska jag göra en livsstilsförändring när man börjar gå upp igen. Det ska man ju bygga på, alltså så fort du egentligen innan, men så fort du öppnar ögonen på uppvaket, då är det ju dags att liksom på riktigt lägga in växeln för att ställa om allting. För det blir inte lätt att göra det 2 år in i gamet.
Nej, dels på grund av att våra vanor är så starka, så har man väl etablerat ovanor, så är de minst lika starka som vanorna. Så det är ju det ena problemet. Sen det andra problemet är ju rent biologiskt ofta, att jag menar, vad är bästa sättet att inte ha fetma och inte kunna fixa det själv? Jo, det är ju att aldrig någonsin få fetma. Därför att har du väl fått hög kroppsvikt, så har hjärnan vant sig och så har du fått en hög setpoint för kroppsvikt. Och jag menar, på första försöket i livet blir ju det här väldigt orättvist. För föds du då med fetmakänsliga gener och så växer du upp i Sverige typ nu, ja, men då kommer du kanske vara rund och knubbig redan när du är barn. Du har inte gjort ett enda medvetet livsmedelsval än. Du har bara levt som det blev med dina föräldrar. Vad ska man då göra som barn? Man kan inte göra någonting. Det blir ju så om miljön är tillräckligt toxisk. Men sen kommer ju då, säg då att man får operation, gjort en operation senare i livet, och så normaliseras det här då. Om man går ner i vikt och får en chans till. Ja, men där någonstans, då är det ju liksom hög tid att, ja, men nu gäller det ju att du inte hamnar i den här situationen en gång till. Och du ska ju helst inte ens släppa upp risken att du hamnar där. Därför att setpoint hjärnan kommer ju hänga med upp nästa gång också. Så man blir ju lite sådär, jag menar, det är klart att vi inte är robotar. Jag äter inte perfekt varje dag jag heller. Men det här att tänka att jag ändrar vanorna när vikten väl går uppåt igen, det är inte så kroppen funkar. Du ska inte,
nej, men för jag tänker typ så här,
ska du ändra innan vikten har börjat gå upp igen, för när de väl har gjort det, då har ju kroppen redan börjat vänja sig. Då är förmodligen ditt bästa odds då, om du skaffar dig bra rutiner, det är att du inte går upp ännu mer, att du håller dig på den
nivån. Det
är det du tänker dig, utan det människor tänker, tror jag, som lägger upp det du pratar om, Imi, det är ju att ja, men skärper mig bara sen så går jag ner igen. Men det är ju en bantningstanke. Det kommer fungera precis lika dåligt efter en operation som du gjorde när du bantade förr i tiden. För så lätt lurar det ju inte kroppen.
Ja, nej, men för det är lite så jag tänker nu. Alltså jag har ju gått upp mer än 4-5 kilo. och jag tänker ju nu, för att inte tänka att jag ska gå ner och börja banta, så tänker jag mer så här, okej, men nu ska jag inte gå upp mer. Alltså jag ska liksom det här, jag ska hålla mig här nu. Och min kropp mår fortfarande bra.
Så just det, att du tränar ju nu då, så att,
ja.
Det är ju också en väldigt smart grej, så det du gör. För du kan ju då med hög sannolikhet bygga om dig till det bättre, friskare och mer funktionella, utan att nödvändigtvis din kropp protesterar något nämnvärt. Därför att du kommer kanske hålla din vikt på vågen, men hade du gjort en sån här impedansvågsmätning, en sån inbody, så har du förmodligen byggt om dig ganska många kilo. Men byter du ut fett mot muskler, så det händer ingenting på vågen. Det är inte alls säkert att kroppen protesterar rent biologiskt, men du har ju fått en helt annan kropp. Så att träna är ju, och det såg man ju på den här studiesammanställningen jag nämnde nyss också, att det var en av faktorerna som skilde de som höll vikten från de som gick upp. Träning är ju jättebra på alla möjliga vis i det här läget.
Ja, och sen kan jag bara vittna om att man behöver ju liksom inte, alltså storleksmässigt så är jag ju samma som för 2 år sedan, men jag väger ju mer, och det är för att jag också tränar som jag gör, skulle jag tro, med tanke på att jag inte i klädväg behöver justera speciellt mycket. Så att man kan ju också lägga på sig.
Tränar du, Mimmi, för det känns på Instagram som att du tränar rätt ofta.
Vad sa du nu?
Hur ofta tränar du ungefär? Det känns som att du är rätt flitig.
Ja, så om jag har som mitt vanliga flow då, när jag inte jobbar 16 timmars dagar, då tränar jag 5 dagar i veckan, och då är 2 av de dagarna ofta springa, alltså kondition. Och det är för att jag har mitt gym vägg i vägg med jobbet, så att antingen går jag dit innan jag börjar eller så går jag dit efter, och sen har jag helgerna. Helgerna är inte träning, men jag tränar 5 dagar i veckan liksom.
Ja. Hatten av bägge två. Ni tränar ju väldigt bra bägge två, och det är ju ett rätt så lätt råd att ge överhuvudtaget. Alltså, sen så är det ju inte bara träna eller inte träna med det vi pratar om i det stora, men träning i sig är ju en, alltså det kan nästan alla försöka få till på något vis, anpassat efter vem man är. Det handlar ju jättemycket om att kanske komma över den första fasen i början när det är lite jobbigt och kroppen tar emot. Där får man ju kämpa lite, men sen när kroppen väl börjar liksom belöna dig och svara på din träning, så är ju träning bara roligt, tycker jag också. Och det är ju även bra för huvudet.
Ja.
Oh ja. Ja, alltså det är ju HPA-axeln där och massa bra grejer i hjärnan.
Ja, jag tror om jag ska gå tillbaka lite till det där med att liksom äta för att man är sugen och så vidare. Där tror jag ju liksom endorfiner och sånt som träning kan belöna dig med när du väl är igång. Det kan ju sätta jättemycket sötsug. Så att du kan faktiskt ta igen det där också. Det blir lättare att inte ta en gång till eller inte bli, liksom, ge efter för suget efter detta och detta, för att du tränar regelbundet och du har en rätt bra endorfin drive i hjärnan tack vare träningen istället. Så du har en hjärna och själ som kan vara ganska nöjd.
Ja, och sen blir det också att när, alltså jag tränar ju, nu har jag hoppat över och börjat träna crossfit, och det är ganska mycket lyft, olympiska lyft, och det är tungt och det man drar och man sliter. Alltså jag kan inte stoppa i mig vad som helst om jag ska orka göra det där. Så jag måste också ge min kropp något som gör att jag kan hålla på med den träningen jag tycker är rolig. Så att så här, även om jag är så supersugen på en kaka eller en muffins, då vet jag att okej, men det där blir mitt mål. Men jag behöver ju trycka 2 kycklingklubbor för att jag ska kunna dra imorgon på gymmet liksom. Så att jag måste ju välja vad jag äter på ett annat sätt. Och det kommer ju också då med att hålla igång aktivt. Jag tror att det blir bara en full freaking circle. Att i och med att du håller igång, så måste du tänka på vad du äter för att orka hålla igång. Så behöver du också tänka på vad du äter för att hålla igång. Alltså det blir
en
bara
positiv spiral istället för en negativ.
Precis.
Jag brukar försöka säga till folk sådär om man märker att det är mycket livspussel och det är mycket med sådär. Men då är ju ofta sånt som tar tid i livspusslet är ju ofta att till exempel barnen är på träning. Då brukar jag försöka säga det, ja men du skjutsar dit och så tränar de i en timme. Ja, ja men varför tränar du inte den timmen medan de ändå tränar? Du behöver inte stå bredvid. Du kanske vill göra det ibland om det är match eller något på fotbollen. Det är väl jättekul, men du behöver faktiskt inte stå bredvid och titta precis varenda sekund. Jag tror ditt barn är helt nöjd och klarar sig själv ändå. Varför tränar inte du själv? Och jag menar, många föräldrar kan ju frigöra flera timmar i veckan om de börjar tänka på det viset.
Ja.
Jag tränar medan barnet tränar.
Ja, och sen så som Daniel Berglind sa, Weekend Warrior är ju en grej också. Det handlar ju om antal reps. Och så, skitsamma när du får in dem.
Eller
liksom.
Vad som än fungerar för dig.
Ja. Men att man ska hitta något som är kul också. Och
precis.
Man kanske behöver göra mer än att bara promenera. För då får man ju en löparkropp. Och en löparkropp är smal. Och hög förbränning. Men vi behöver ju musklerna liksom.
Ja, men det är ju alltså sätta upp träningen. Alltså, jag kör ju mycket förmiddagar nu. För det är då jag kör grupppass. Jag kör ju bodypump. Så att, och de är satta förmiddagar. Så att... Och det funkar för att jag jobbar kvällar. Så att jag försöker ju träna så istället. Och ibland blir jag weekend warrior när jag inte har tid i veckan. Men annars är det ju oftast förmiddagar för att jag måste dra sen på eftermiddagen till jobbet. Så det, och det har funkat. Det har varit skönt att få in träningen. Det har varit... jag har ju liksom blivit piggare. Och det var ju det jag gillade när jag tränade som mest liksom. Så att... det gör mer än vad man tror liksom.
Ja, verkligen. Oja.
Men jag tror mycket det där är att det svåra med den där positiva kring träning som vi väl alla tre tror jag upplever då, det är ju att komma in i det. Alltså det jobbiga där är ju om du är helt ur det och så ska du in i det här vi pratar om nu. Ja men det tar ju några veckor. Innan du, och de veckor, då är det ju lite jobbigt. Alltså kroppen är inte överlycklig de första 5 passen.
Nej.
Nej.
Och kanske inte hjärnan heller. Så det där är ju lite kämpigt. Men sen när man liksom väl är förbi det där och man snarare får en kropp som både njuter av att ha tränat och sen längtar efter att göra det igen. Då är det ju den förmodligen hälsosammaste positiva spiral som finns.
Ja. Och jag tror också lite grann som du har varit inne på väldigt mycket som både jag och Milla har anammat är ju att man kan inte bara lägga till det ytterligare om man redan har fullbokat utan man måste då skala av. För annars så påbörjar man någonting som ändå inte kommer bli hållbart och då associerar man sen träning och fysisk aktivitet med jobbigt. Att det inte går istället för att man kanske skalar av och får plats med det.
Ja.
Ja. Men jag tänker om vi ska köra en sån här liten så här punktlista då. Med vad man... vad man ska göra för att undvika att det spårar ur efter operation. Utan att man håller den här livsstilsförändringen. På plats nummer 1.
Laga så mycket mat som möjligt själv.
Plats nummer 2.
Träna regelbundet.
Och plats nummer 3.
Fortsätt hålla koll på hur mycket du lägger på tallriken. Hamna inte i det här att jag äter till ett stopp.
Nej.
Portionsstorlekarna.
Ja, visst det. Mm. Jag tror att det där är 3 vinnare alltså.
Mm.
Ja, det tror jag. Ja. Jag hade nog tagit om 3.
Ja, det var riktigt.
Och jag kan ju säga då som faktiskt så här, har gått upp så kan jag säga att det är det. För att jag har ju skitit i träningen. Skitit i egentligen vad jag stoppar i munnen. Och hej babriba, wappan boom liksom. Så att jag menar, ja, så här, håll de punkterna.
Ja, det är bra punkter, verkligen.
Ja.
Ja, visst det. Och så kan man lyssna på våran podd och så kan man hänga med oss på Instagram och gå på webbinarium hos GB och Besitas och lära sig.
Jag tror att det som e-podd fyller jättebra funktioner. Det jag hoppas vi kan göra med våra informöten som vi håller i också, det är ju att behåll din relation lite till att du har opererat dig. För det är ju det lilla, va? Att För det gör ju ni automatiskt nu med er podd, tänker jag. Det tjänar ni ju jättemycket på. Förutom att ni säkert har väldigt roligt när ni gör det, såklart. Men ni behåller ju kontakten nu med att ni har opererat er. Ni behåller den. Och det är ju det många människor inte gör. Alltså de ger sig liksom lätt ut i vardagsbruset. Och så när det gått 5 år, 7 år, 8 år. Ja, de har ingen relation till sin operation överhuvudtaget längre. Och då tappar man så himla mycket lättare bort alla rutinerna också. Man tappar liksom både prioriteringen av det, kan man ju nästan säga. Så jag tror det där är jättebra. Jag menar, ni fyller ju en jättebra funktion där. Det är ingen som helst tvekan om. För alla de som följer er. För då får de automatiskt det som är bieffekt. Jag behåller lite kontakt med att jag gjort den här kirurgin. Jag behåller kontakten med att det här är en del av det jag behöver för att fortsätta må bra i mitt liv. Och förmodligen kommer det att liksom öka medvetenheten om att jag kan inte sluta tänka på det här. Jag kan liksom inte bara se det som att nu är det här färdigt. För det är aldrig färdigt.
Nej, det är just det.
Livet är aldrig färdigt.
Nej. Inte förrän man blir jord.
Ja, jo. Okej då.
Ja, nej, men nice. Carl Magnus, det är alltid lika trevligt att ha dig här. Du är stående gäst nu liksom.
Ja, det är du. Ja, visst det.
Så får vi hitta en dag när vi ska ha fråga doktorn med.
Ja, vi ska pusha lite mer. Jag vill ha in fler frågor där.
Ja.
De är så himla blygsamma. Det kommer ju jättemycket DMs, men när de ska skriva i kommentarerna, då är det tyst då.
Ja.
Jag tar från DM också. Ja, men det kan vi väl spåna på. Ja, det är en liten vovenos.
Ja, som vill ha uppmärksamhet. Åh, vad fint! Det är
en cockerspaniel.
Cockerspaniel Greta. Och så har vi då vildbassingen här. Det är hon som hörs mest.
Ja.
Det var ett
på. Ja, supermysigt.
Han tycker att hon är lite hungrig nu, tror jag. För nu
ja, fattar. Jag också faktiskt.
Ja, jag med. Ja. Men tack snälla Carl Magnus för att du ville hänga med oss ännu en gång och med tack, din snälla. Expertis.
Ja, visst.
Det är väldigt trevligt. Ni gör en väldigt bra podd. Så det
kul!
Tack! Tack.
Himla roligt.
Ja, men det menar jag.
Ja, tack. Nice.
Mycket bra. Nej, men tills nästa gång.
Tills nästa gång.
Tills nästa gång.
Chillivipp. Ja. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Han är bra alltså.
Han är bra. King Magnus.
King Carl Magnus.
Ja, King Carl Magnus the first of the century. Yes.
For president.
Nej, for king sa vi ju.
Ja, för king.
Det är inte både var king och president. Nu är vi royalister här.
Ja.
Ja, visst.
Okej. Okay. For king.
For king and country in the obesitas land is Carl Magnus Brodén.
Men ska vi säga också att så här, ställ frågor på vårt inlägg, fråga doktorn.
Ja, precis. Vi har ju ett fantastiskt inlägg på Instagram som heter Fråga doktorn. Och där kommer vi också då framåt ta upp de frågorna med en obesitas doktor som kan svara ingående på de frågorna. Så passa på om ni har en fråga eller två att ställa dem under den bilden. Den bilden är också fäst i profilen, så det är en av de två första bilderna ni ser när ni går in på gastricfantastic_podd på Instagram.
Ja, så in och ställ alla era funderingar, alla tokigheter ni har i huvudet, ställ dem under Fråga doktorn.
Ja, alltså det ska ju vara obesitasrelaterat då, liksom inte vilken färg ni ska måla naglarna med.
Nej, men det tror jag att hon förstod.
Du sa tokigheter, så att det finns tokiga folk där ute, Milla.
Ja, nej då... Checkar vi ut för idag då, Mimmi?
Checkar vi ut för idag då, gumman?
Ja, nej, men...
Aldrig sagt säger... gumman innan.
Nej, jag var så
här... Ja, det är jättebra.
Men tack för att ni har lyssnat den onsdag.
Tackar, tackar.
Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi!
Ha det bra!
Hej!